välkomna till Avanza-podden. Det är onsdag den 21 april när vi spelar in den här och vi befinner oss som vanligt på Regeringsgatan i Stockholm. Idag ska vi inte prata om aktiemarknaden utan vi ska prata om en annan glödhet marknad, nämligen bostadsmarknaden, och gå igenom i princip allt man behöver veta om bolån. Vilken ränta är en bra ränta? Ska man amortera? Ska man amortera extra? Hur konkurrensutsätter man banker? Vad ska man tänka på? Och så vidare och så vidare. Så att det blir ett digert avsnitt med bostadssnack.
Det blir ett matigt avsnitt. Ja, men som du sa, det här är ju högtryck just nu på svensk bostadsmarknad. Vi har coronapandemin i ryggen vilket har gjort att många har jobbat hemifrån. Många känner också att man kanske behövt lite större. Det är ju också så att de som är födda i slutet på 80-talet, början på 90-talet, det är ganska stora kullar. Nu börjar man yngla av sig och då vill man kanske också ha lite ännu större bostad eller kanske villa eller vad det kan tänkas vara. Villa är ju ganska överkomligt faktiskt om vi tittar utanför Stockholm. Innanför tullarna finns det ju inte så mycket villor, men där ute i landet så är det överkomligt. Men ändå, allt är relativt, vad mycket det har stigit senaste året.
Ja, och nu har ju jag ett lite Stockholmsperspektiv här och har väl lite koll på villamarknaden i liksom Stockholm och kranskommuner. Det är ju helt bizarra priser. Alltså det har ju gått upp så här 20% på bara några månader. Och ja, nej, grattis till er som sitter i en villa helt enkelt. Jag är helt utanför den marknaden.
Ja, det kan man väl säga. Börsen är upp 20% i år. Jag såg också en pushnotis här om att villamarknaden är upp 20%. Kommer inte ihåg vilken period det riktigt var, men i någorlunda närtid i alla fall. Det gör ju att det blir bara svårare och svårare att komma in på den marknaden självfallet om det är så att man vill köpa en villa. Normalt sett brukar man säga att det är avtagande marginalnytta på den 121 kvadratmetern jämfört med den 21. Men nu är det ju lite upp- och nervända världen. Nåväl, det här blir ett jättespännande avsnitt som sagt, det vi försöker gå igenom det mesta man behöver veta, Johanna.
Mm, det ska vi göra. För det är ju ändå så att skulle man bara kunna casha en villa så kanske man inte behöver veta så jättemycket. Men det är ju inte så många av oss som kan det. Eller en lägenhet heller för den delen. Utan till bostaden, det är ofta den största affären vi gör i livet, oavsett om det är första bostaden vi köper eller sista, så är det ju en stor affär. Och det kräver ju för de allra flesta av oss ett bolån. Och vi tänkte väl egentligen gå igenom lite hur den här processen ser ut från ax till limpa. Vilken ände man börjar i. Och innan vi går in på just bolån så måste man ju hitta sitt objekt att köpa. Och då fick jag höra igår att det är helt galna siffror på antalet objekt som försvinner innan ordinarie visning. Eller innan de ens kommer ut på Hemnet som till salu. För tittar man på till salu på Hemnet sedan 2018 så är ju det är en ganska så här statisk. Det har legat på ungefär ganska samma nivå. Men Booli som lägger ut även på gång eller i mycket högre utsträckning lägger ut objekt som är snart till salu. Där har man sett en helt extrem ökning. Jag tror att det var 3000 objekt som låg som snart i salen 2016, vecka 15. Och vecka 15 nu i år, 2021, var det 21 000 objekt. Och en ganska ansenlig del av de här objekten försvann redan innan de blev till salu och då hamnade på Hemnet. Så att det här med att Hemnet knarka, eller rent generellt, man måste ha lite koll tror jag på de här objekten som ligger på som kommande eller snart till salu.
Ja, just nu som den bilden du målar upp är ju att det är väldigt, väldigt hett där ute just nu. Jag vet att det fanns också lister tidigare hos mäklarna där man kunde ringa upp till en mäklare och säga hej, jag är intresserad av det här området, sätt gärna upp en på en lista, och då kunde man liksom vara med och kunna köpa en bostad innan den ens kom ut som kommande också. Jag vet inte om det här var helt okej eller inte. Jag har fått för mig att det här har försvunnit därefter, men det är ett fenomen som har funnits genom åren i alla fall.
Jag är uppskriven på massa sådana här bevakningslistor i alla fall och får mejl från olika mäklare när det är så här på gång objekt. Men de har väl ofta att de är på gång eller snart kommande och så. Men ja, det funkar inte längre att bara sitta och vänta på ordinarie visningstid, eller ordinarie annons och ordinarie visningstid. Det är någonting som jag har lärt mig i alla fall.
Herregud. Ja, det är ju en hög stressfaktor såklart också när man söker en bostad. Det är ju väldigt roligt, det är väldigt mycket känslor. Någonstans får man ju också försöka, när man då lyssnar på det här avsnittet, ta in det här kanske, inte tråkiga, men kanske lite mer strängt kalkylerande, nyttomaximerande, det man behöver
spenaten.
Med sig. Spenaten. Därför att allt det här med känslor och att man kärnar ner sig i objekt och att man budar upp och man kanske budar upp lite för mycket för att man så jättegärna vill ha den här bostaden. Allt det är ju naturligt, det är mänskligt, det är mycket känslor, men låt oss då liksom bjuda på mera av spenaten i det här avsnittet. Och någonstans tycker jag vi börjar med, vad är ens ett bolån för någonting? Det är ju i och för sig ganska intuitivt, men ändå.
Shoot.
Ja, men det finns ju en herrans massa olika lån. Från ett blankolån där man lånar pengar utan att ha någon form av säkerhet för att man vill köpa någonting. Det brukar vara upp till 350 000 hos de flesta kreditinstituterna, till olika typer av lån med säkerhet. Ett sånt är att man lånar på sin aktieportfölj, alltså ett värdepapperslån. Och sen bolån som ändå får man väl säga kanske är det vanligaste. Marknaden i Sverige uppgår till en 3,5 tusen miljarder ungefär. Jag tror att snittlånet i Sverige kanske ligger på 2,5 miljon. Så ett bolån, det är ju lån med en säkerhet. Och det är ju bostaden som ligger till grund, som ligger som säkerhet. Ett säkerställt lån helt enkelt. Där om man inte skulle kunna betala sina räntor, så i slutändan så tar ju banken och säljer den här bostaden på exekutiv auktion och får tillbaka sina pengar och du får eventuella överstod. Så ett lån där det finns en säkerhet i form av bostaden då helt enkelt. Ett bolån.
Som inte får uppgå till mer, och bolånet får inte uppgå till mer än 85% av bostadens marknadsvärde. Så att det finns möjlighet att låna upp till 85% av en bostadsmarknadsvärde, men det som liksom bestämmer hur mycket just du kan låna eller ni, det är ju era inkomster och era övriga skulder. Det är inte så att man kan hitta världens dyraste hus och säga att det är lugnt, jag kan låna 85% av det här, utan det beror ju på vad man har för cashflow in och vad man har för övriga skulder och hur många barn och grejer, dyra barn och sånt man har, och bilar och övriga hobbies. Men så att det rimliga liksom tillvägagångssättet är väl att börja ansöka om ett lånelöfte hos sin nuvarande bank eller hos den banken man har tänkt ta lånet till en början med från och så. Och det är ju en väldigt enkel process idag. Då fyller man ju i sina uppgifter digitalt. Man får ofta beslut direkt. Ibland kan det ta någon dag om de måste handlägga. Men om man använder sig av det, olika indikatorer och så kan man ju få att det här ser ut som att det ska kunna gå. Och då kan du få lånelöftet typ direkt på skärmen. Men
direkt på skärmen. Ja, och det här med att det kan gå väldigt snabbt. Jag testade googla på bolån också och då såg jag på liksom den här första sidan bland sökträffar, så var det en aktör som skrev att man kunde få bolån eller lånelöfte då på 7 sekunder. Det kräver ju dock att det rasslar rakt igenom såklart. Är det någonting som är lite unikt som inte trillar rakt igenom den här?
Ja, men lite, det blir ju lite checkboxar de har sådär, att men om det är något som avviker, så att man inte, att man uppgett en inkomst som inte alls stämmer överens med den inkomsten UC säger de senaste deklarerade året, då kan ju det bli en liksom gul flagga hos banken och de måste kolla på det manuellt.
Ja, då blir det en manuell handpåläggning. Och är det så att banken kanske säger att ja, man kan låna till en 6 gånger årsinkomsten, där någonstans börjar det bli jobbigt. Vissa banker kanske har 5 gånger årsinkomsten. Det kan ju finnas skäl till att man ska kunna låna mer än så. Det kanske finns andra säkerheter, annan tillgångsmassa i ens ekonomi som gör att man bör nog kunna kanske få ett lite större lån. Men då blir det den här manuella handpåläggningen och det kanske blir att man får gå upp i en kreditkommitté. Så även om man får en negativ indikation direkt och inte ett lånelöfte på 7 sekunder, så behöver det ju inte betyda att man får ett avslag, utan då får man helt enkelt kanske ringa upp till banken eller gå till ett bankkontor eller vad det nu än kan tänkas vara då helt enkelt.
Ja, och sen när man väl har hittat sitt objekt som man vill köpa och ska börja buda på, då måste man ringa upp banken för att få så här: jag har ett lånelöfte på det här, nu har jag hittat det här objektet, funkar det? och då ska de liksom godkänna objektet så att säga, om man får ett mer permanent löfte om just det.
Ja, för jag har också förstått det, men en gång i tiden då kunde man få ett lånelöfte, det gällde ju 3 månader och sen så kunde man förlänga det i ytterligare 3 månader så att det är 6 månader. Det här kostar ju pengar för banken, de måste ju kapitaltäcka och hålla en liten peng för alla de lånelöftena som man har gett men som inte liksom är utnyttjade då inom situationstecken. Det finns ju jättemånga lånelöften där ute hela tiden för människor som är på jakt efter bostad. Kanske blir det en affär, kanske blir det inte en affär. Men där måste de ju hålla lite pengar, för att det här kan ju liksom imorgon innebära att vi nu har sagt ja till en utlåning på x antal miljoner, så det finns ju ett visst åtagande. Jag tror att man har ändrat det här. Det här får man nästan kika kring. Får man ett lånelöfte eller måste man hitta ett specifikt objekt? Du är ju lite inne på den här marknaden
nu. Ja, men
man
måste hitta ett specifikt. Du får ett lånelöfte, men sen när du väl har hittat det specifika objektet så måste du kontakta banken igen för att få godkänt för just det objektet, så att säga. Så att lånelöftet är mer liksom en indikation och sådär. Och du kommer ju få godkänt på det objektet om de uppgifter du har uppgett är korrekta och om förutsättningarna inte har ändrats.
Ja, och det är väl egentligen det man bara då är intresserad av. Det spelar ingen roll om ni ger mig ett lånelöfte eller inte. Ger ni mig bara en indikation på att de här förutsättningarna, eller givet de här förutsättningarna, så kommer du att kunna få ett lån av oss. Perfekt, det är ju egentligen det man är intresserad av.
Ja.
Men superbra med en färsk spaning på marknaden, för det har hänt lite grann de senaste åren också. Regulatoriskt och amortering och extra amorteringar över vissa nivåer och på lånelöftessidan.
Ja. Nej, men jag vet med mig när jag jobbade som rådgivare och med bolån då bland annat, så var det ju mer, vi hade 6 månader de gällde och då gällde ju de liksom så. Men nu måste man ringa upp och meddela specifikt objekt.
Ja, men det är ju den tideräkningen farbror också kommer ihåg. Men sen är det också så här, är det nyproduktion och man tecknar på sig på en bostad som man kanske ska flytta in i om 1-2 år, säg. Men man ändå vill ha någon form av indikation kring om man kommer kunna få ett lån. Då kan det ju vara så att man bokar på sig på en nyproduktion och sen så kan man vänta tills det börjar närma sig ännu mer innan kanske bolaget då som man köper via vill ha ett lånelöfte. Här får man nästan kolla upp hos varje enskild bank hur deras rutiner ser ut. Och samma sak ska vi säga gäller också byggnadskreditiv om det är så att man köper en plätt mark och vill bygga ett hus helt enkelt. Vilket både en kompis till mig nu gör och min lillebror också gör. Det är mycket med det där. Det är kul för dem. En bor i Skåne och en bor i Luleå. Jag undrar om jag någonsin kommer få bygga med de här priserna i Stockholm. Men då är det byggnadskreditiv. Då får man läsa på kring det. Ett medskick är väl att kontantinsatsen då är 20% vanligtvis, inte 15. Men det är kantbollar. De flesta köper ju lägenhet, villa eller radhus. Ändock.
Precis. Men hur tänker då banken på hur mycket man kan få låna? Jag upplever att många tycker att man borde få låna mycket mer än det man får i lånelöfte.
Såklart.
Ja, såklart. Och det har ju att göra med den så kallade kalpen. Kalpen, det är den kalkyl, kvar att leva på kalkyl som banken sätter upp digitalt då. Det sker bakom din skärm. Och det är alltså, då räknar man med så här, ja, men om det är ett hushåll på 2 personer och 2 barn, eller om det bara är säg 2 vuxna då. 2 vuxna. Då checkar de ju av inkomsterna och sen börjar man subtrahera, ta bort. Alltså, vad behöver 2 personer för att leva? Alltså i mat och kläder och nöjen och så. Då använder man sig av siffror från Konsumentverket vanligtvis. Och så tar man bort övriga fasta och rörliga kostnader. Och sen så tar man ju bort boendekostnaden. Om det är en bostadsrätt så drar man av för avgiften. Är det en villa så är det för de här fastighetsavgift och sophämtning och ditt och datt och dutt. Och sen lånekostnaden, räntan. Då ska man klara av på den summa man vill låna. Då ska man klara av en räntesats på, de flesta banker räknar med 7% fortfarande. Och det är ju betydligt, betydligt högre än de räntor vi har idag som är omkring 1,5%. Men för att den här kalpen ska gå ihop och lysa grönt så ska du alltså klara av en räntekostnad den räntekostnad som skulle vara om räntan istället var 7%. För man vill ha lite marginaler helt enkelt. Och man räknar med amortering också, även fast det inte är en kostnad utan mer ett utflöde som du har varje månad. Men det är att du sparar, men det ska ju fortfarande från din lön och betala av på lånet. Men man ska egentligen helt enkelt ha över noll när alla de här kassaflödena har räknats mot varandra.
Över noll, det låter bra. Nej, och här såg jag också i media så var det en tidning som skrev att här nu kan bolånen bli så och si och så mycket dyrare. Och sen menar man då på att det här amorteringsfriheten skulle fasas ut vid sommaren. Som du sa, det är ingen kostnad. Amortering är ett sparande. Du sänker skulden, du sänker lånet, du ökar din ägarandel av bostaden. Och i slutändan så är väl målet kanske att helt enkelt kunna äga sin bostad och inte ha någon lån på den. Eller så vill man ha det. Det är därför man avgör själv. Men det är ju ingen kostnad. Men, nu säger jag men två gånger, det är fortfarande så att det är pengar ut varje månad. Så är det ju. Det kommer man inte ifrån. Och här kan man ju också fundera lite grann kring att om det är en lägenhet man är intresserad av och lägenhet A och lägenhet B är i din mening minst lika bra. Och en har en månadsavgift på 3 000 och en annan har en månadsavgift på 5 000. Det är ju klart att den på 5 000 tynger kalkylen mycket mer. Men det är ju också för att det är ju mer pengar ut varje månad helt enkelt. Och det finns ju vissa sätt att de här, om kalkylen inte går ihop, så kan man ju alltid försöka göra avsteg och peka på att man kanske har ett gott sparande. Det kanske är så att man har andra tillgångar, man kanske har ett fritidshus eller vad det kan tänkas vara. Då ska man ju också vara medveten om att det här fritidshuset, det är ju tärande snarare än närande, i och med att även där blir det ju fastighetsskatt. Även där har man ju avgifter för sophämtning och försäkring och
underhåll
och vatten, avlopp och allt vad det är, underhåll, exakt.
Så det ska också in i kalkylen.
Det ska också in i kalkylen. Då tyngs den ännu mer lite. Då kanske man står ännu längre från det här drömboendet. Men då är det ju också så att det är klart, jag har dragit många sådana case, det har säkert du också, när man går upp i en kreditkommitté och säger hörni, här finns det ju en kalkyl, den går inte ihop, men vi har tillgångar kanske i form av sparande etc. som kan täcka de här kostnaderna under lång tid, vi har ett fritidshus, man skulle kunna sälja det även om man inte får det priset som är gängse marknadspris nu utan långt under, så får man fortfarande in en bra påse pengar. Det finns fog för att ändå tro att det här kommer att kunna snurra runt.
Visst gör det. Och här får vi väl ändå ge lite cred till storbankerna. Vi kommer ju banka på dem snart när vi går igenom vad det är för olika räntesatser som olika banker erbjuder idag. Men här är ju faktiskt storbankerna mer flexibla. De här lågräntealternativen som kommer nu med Stabelo, Landshypotek, Hypoteket, SBAB, det är ju mer statiskt. Det är vad det är. Det är de här belåningsgraderna som gäller. Det är den här inkomsten man ska ha. Alltså, det är mer löpande bandprincip som kan vara jättebra om du liksom tick all the boxes, om du har en fast inkomst, om du har en låg belåningsgrad eller en hyfsad belåningsgrad, alltså om allting stämmer, då funkar ju det toppen smidigt och är ju jättebra för de allra flesta. Men är det mer så här corner cases och lite specialfall och sådär som du ju precis argumenterade för, då är det ju fortfarande storbankerna där man liksom får prata med en person.
Jo, ja, men det får man ge dem. Precis som du säger, jag menar, vi har stapelvara. Bra för många som tick all the boxes som du är in på. Men det är klart att även om man nu går in på någon hemsida som säger att man får lånelöfte på 7 sekunder och det inte blir så, det är en komplex ekonomi av många olika skäl. Det behöver absolut inte ta stopp där. Finns det en logik i det hela, då lär man också få igenom det. Och det kan ju finnas olika lägen där det inte går igenom rakt av. Det finns många faser i livet. En sån är ju första bolånet. En annan är om man är studenter. Man kanske är en student eller så är man två studenter. Och där kan man ju anta, det finns fog för att tro att de här ungdomarna, om det nu är då ungdomar sig, att de kommer att ha ett jobb när de kommer ut med studierna i ryggen. Och då kan man ju ta medlåntagare. Förut var det borgensmän, nu är det medlåntagare. Alltså förut så, om inte de här ungdomarna betalade på sina lån, då kunde banken gå den juridiska vägen och kräva föräldrarna då, om de var borgensmän. Nu har man tagit bort det, det kostar mycket och går den juridiska vägen. Nu säger man medlåntagare. Om jag skickar ut en faktura till Johanna, nu kommer ju inte bolånet som en faktura, men ni förstår, och du inte betalar, ja, då skickar man bara ett nytt kuvert till din mamma istället. Mycket enklare, mycket mindre kostsamt, medlåntagare. Och det här finns ju stora möjligheter. Första bolånet hette det på SEB när jag jobbade, jag vet inte vad det hette på Nordea på din tid, men man vill ju hjälpa ungdomarna att kunna köpa sin första bostad såklart.
Ja.
Så att även här, har du lite ont i magen, du vill flytta hemifrån, du vill prova vingarna, det behöver inte ta stopp, utan det finns möjligheter även här självfallet, utan då får man ju kolla med banken. Så.
Precis, och man ska ju inte vara rädd för att kolla med banken, oavsett om det är en digital lösning eller om det är en liksom traditionell bank, så finns det oftast någon man kan prata med och rådfråga. Inte sitta ner ett långt rådgivningsmöte alltid, men bara fråga, jag har de här frågorna, hur ska jag göra, hur fyller jag i det? Eller hur? Det är liksom, det är ju ändå människor någonstans där bakom, och jag tycker inte man ska vara rädd för det. För att jag menar, alla som jobbar på en bank eller någon som ger ut bolån, de vill ju under liksom säkra och trygga förhållanden ge ut så mycket bolån som möjligt. Så att det är inte så att man är två olika lag som liksom fightas mot varandra. Och det är väl också något som är ett ganska vanligt missförstånd. Men det är ju faktiskt så att banken vill låna ut till dig. Man måste bara vara noga med att allting, liksom, så att man inte försätter dig i en dålig situation också.
Jo, men exakt. Man kan ju ha en betalningsanmärkning och fortfarande få lån. Jag menar, det kan ju finnas även här finnas bra argument till varför man drog på sig den här betalningsanmärkningen. Och att man bara kan argumentera för det och få banken att förstå, okej, okay, ja men vi köper det, fine. Så även där ska man inte vara orolig. Jag menar, eller vara orolig, det är ju aldrig bra med betalningsanmärkningar. Det ska man ju undvika till det yttersta. Men om det nu är så det har hänt av någon anledning, som sagt, kontakta banken. Nu ska vi inte sväva ut på de där grejerna. Men vad krävs då här? Jag menar, det är klart att de flesta bankerna vill ju att man ska ha en fast tillsvidare anställning. Men det kan ju också vara så att man har börjat ett jobb i början på 2021 och sen så ansöker man om ett bolån efter sommaren. Och har man då ett halvårs provanställning, ja, men då har du ju förmodligen gått över till en fast tillsvidare anställning med en månadslön. Men om man då ska ansöka på hemsidan och sen anger man en inkomst och sen så kikar man på UC:n från förra året och där man var student, ja, men det är klart att då kommer den också slå ifrån. Så att även här är de här exemplen på när
då kan det vara som så att man behöver skicka in alltså sitt anställningsbevis, anställningskontrakt, en kopia på det. En sak innan vi går vidare till hur man förhandlar sig till en bra ränta, det är ju att som du sa, de allra flesta köper bostadsrätter, det är ju det vanligaste, men vi har ju också många villor, fastigheter i Sverige. Och då är det ju som så att det tillkommer någonting som man inte får ta bolån till, utan det här är liksom, det ska man anpassa sin kontantinsats så att man har råd att betala. Och det är ju stämpelskatt, det vill säga lagfartsavgift på 1,5% och eventuell avgift för uttag av nya pantbrev. Och vad är det då? Men lagfartsavgiften på 1,5%, det är helt enkelt en avgift som staten tar för att man ska skriva in dig som ny ägare på den här fastigheten. Det här gäller inte bostadsrätter, utan det är när du köper en fastighet. Så 1,5% av köpeskillingen ska du betala i lagfartsavgift. Och det här kan ju bli ganska ansenliga summor nu när villapriserna har rusat iväg så mycket. Och det här måste du alltså då, det får du inte ta bolån för. Och sen så behöver du ju ha, om du för ditt bolån, för att det ska liksom finnas någon pant, så måste man ju ta ut ett pantbrev, som det heter. Det är alltså att man sätter sin bostad i pant, så att säga. Och det kan finnas pantbrev på fastigheter. Säg att du ska köpa en fastighet för 5 miljoner, en villa. Det finns pantbrev uttagna för 2 miljoner, men du vill ha ett bostadslån på 3 miljoner. Då måste du ta ut nya pantbrev på 1 miljon. Och då tillkommer det en avgift på 2% av det här nyuttag, pantbrevsbeloppet helt enkelt.
Ja, och det där är viktigt att ha med sig, och precis som du säger, det där, det är klart att det är kul att vara lagfaren ägare. Det är 150 000 på 10 miljoner, det är mycket pengar oavsett var du bor såklart. Det är 75 000 på 5 miljoner. Så att det där är ju pengar som, ja, det, jag tror ingen tycker att det är roligt att betala dem, men man har liksom inte så mycket val.
Nej, det är inget val.
Nej, inget val. Och dessutom så tillkommer det administrativa avgifter också, så 1,5% på lagfart plus 825 kronor, 2% på inteckningen på pantbreven plus 375 kronor. Och där kan man ju också säga att om det är så att man har två villor här då, som man är intresserad av, villa A och villa B, exakt lika bra i ditt tycker Johanna. Du är ju ute på lite jakt. Är de exakt lika bra du vill låna 3 miljoner då. Mm. Och en har, då är det en stor kontantinsats av dig i alla fall, om du köper villa för i Stockholm till och låna 3 miljoner. Hur som, om ena bostaden, villan, fastigheten har uttagna pantbrev på 2 miljoner och den andra på 3 miljoner, så kan man ju argumentera för att det är ett större värde på bostad B, inte värde på bostaden, men du slipper ju ta ut en miljon i pantbrev, för de följer ju med fastigheten, inte med ägaren. Så att när ägaren, den tidigare ägaren, flyttar till en ny villa, ja, då tar man ju inte med sig pantbreven. De är ju kvar i bostaden. Och det här med pantbrev, för att förstå det här, banken vill ju ha en säkerhet för det här lånet, det sa vi ju i början. Men du kan ju inte sätta ner villan i bakfickan och gå till banken och säga jag lämnar villan som säkerhet, för där ska du ju bo. Så i Sverige har vi ju liksom, det är jordabalken, och vi har ett pantbrevsregister där man tar ut, det är ju en värdehandling, precis som aktier. Var ju aktiebrev en gång i tiden. Pantbrev var också fysiska pantbrev en gång i tiden. Finns fortfarande kvar. Du som lyssnar på det här, om du köper en villa, så finns en sannolikhet att det finns fysiska pantbrev som banken hjälper dig sen att digitalisera. Och det är de här pantbreven man sitter på banken. De är jättevärdefulla, för det är ju säkerheten ifall du inte skulle betala. Det finns ju samma sak när det kommer till lägenheter. Men en denunciationshandling, styrelsen skriver under. Sen åker man på överlåtelseavgift och pantsättningsavgift i föreningen också. De flesta föreningar skulle jag säga, där är det inte styrt efter värdet på lägenheten, utan det är en administrativ kostnad. Den ligger på 1500-2000 kronor totti kanske. Ja. Där någonstans.
Där omkring brukar det vara. Men de här pantbreven, hur ger det mig? I Stockholm i alla fall just nu, så jag som du sa har kikat lite här nyligen. Det kan ju bli fruktansvärda summor. För att tänk dig liksom, det är något par i 65 års åldern som har suttit i sitt hus i 30-40 år. De har inte så mycket pantbrev på det huset. Kanske lite när de köpte det, och sen kanske man renoverar något badrum eller någonting. Men det är pantbrev på 2 miljoner eller något, och sen är huset värt 10 miljoner. Då blir det en liten kostnad för ett nyuttag av pantbrev för den nya ägaren, som förmodligen inte har 8 miljoner i kontantinsats.
Nej, för tar vi ett exempel då på en person som då köper en villa, säger, i Stockholm för 5 miljoner. Då har vi ju 75 000 i lagfart plus 825 kronor i administrativa kostnader, och sen har vi 85 000 i pantbrev plus 375 kronor i administrativa kostnader, om vi utgår från att det inte finns några pantbrev uttagna. Säljaren har betalat allt kontant eller bott där under väldigt lång tid, så att man har pantbrev på kanske 50 eller 100 000. Jobbigt.
Nej,
var medvetna om att det kommer.
Precis. Det brukar stå i prospekt, eller i, liksom, i mäklarens prospekt om en fastighet, så brukar det stå hur mycket pantbrev som finns. I dagsläget så får du räkna baklänges hur många nya du behöver ta ut.
Och när vi säger sådär, hur många nya du behöver ta ut, för då kan man ju också börja fundera som lyssnare, herregud, vad ska jag ta ut för någonting, hur funkar det här? Banken sköter det, du behöver inte tänka på det.
Nej, banken gör allt det där åt dig, men du behöver bara tänka på att ha pengarna på kontot det datumet det ska dras.
Det är inte så bara.
Nej, det är ju inte det. Ska Ska vi gå vidare till räntor och vad som är en bra ränta och hur man förhandlar sig till det?
Mm, det låter bra. Det är ju det mest intressanta. Det är det som påverkar plånboken allra mest. Mm. Jag vet inte om jag överdriver nu om man säger att bostaden brukar utgöra en 30% av plånboken och nu är ju räntan rekordlåga. Det är fortfarande ungefär 30%. Hur kan det vara det? Jo, det är ju för att priserna såklart har stigit väldigt mycket. Så att hade priserna normaliserats, eller räntan, priset på pengar normaliserats, så hade det nog kanske varit så att man hade lagt lite mer än 30%.
Visst är det så. Det finns två begrepp som är bra att ha koll på när vi pratar räntor, och det är listränta, fast det kan ni egentligen bara glömma bort, för sen kommer det viktiga, snittränta. Listräntorna har spelat ut sin roll. Det är, vi kan kalla det att det är bankens önskeräntor i många fall. Sen har vi snitträntorna som banker och bolåneinstitut måste redovisa en gång per månad, och det är vad deras kunder, för beroende på belåningsgrad, fick för ränta i snitt under förra månaden på nya bolån. Och det säger ju mycket mer än den här höga listräntan. För ofta hos många aktörer, gammelbankerna, om vi ska slå lite på dem nu efter att ha varit så snälla, så kan det vara en ganska stor skillnad. Snitträntan rörlig kanske ligger på 1,5%, medan listräntan ligger på 2,30%. Eller någonting. Det är en helt absurd skillnad, och du ska inte ha listräntan, utan väljer du en sån alternativ eller att ha ditt lån hos en sån aktör, då ska du få en ordentlig ränterabatt. Man lägger en rabatt på listräntan och så ska den räcka i ett år, brukar vara vanliga vid rörliga bolån, eller bindningstiden ut vid bundna bolån, och då kommer du ner på en mycket lägre ränta, och det är där vi hittar snitträntorna. Sen finns ju de aktörer, SBAB, Hypoteket, Stabel och Landshypotek och så vidare, som ju har liksom prutat och klart, eller vad man ska säga. Transparent, låg ränta direkt, och då är ju snittränta och listränta i princip detsamma.
Man behöver inte tänka på det, man behöver inte känna sig lurad i efterhand. Det här med listränta, det är ett ohyfs. Jag tycker att det har verkligen spelat ut sin roll. Jag tycker att det är löjligt att storbanksvärlden håller på med listräntor. Varför gör man det? Jo, för att det finns ju två saker att ta hänsyn här. Det finns stocken, bolånestocken där ute i Sverige. Vi sa 3 500 miljarder. Och sen har vi ju nyutlåningen också när man hittar en ny bostad och tar upp nya bolån. Det är ju då man är oerhört, man läser in sig, man är påläst, man förhandlar med banken och man är på och vill få en bra ränta. Men sen liksom när tiden går och man kanske glömmer bort det här med att hålla koll på sin räntenivå. Och det här hade du som med 3-månadersräntan, att man ofta får rabatten eller marginalen eller hur man då från bankens sida väljer att kommunicera det bättre priset. Jag tycker att där ska man kolla på sitt rörliga bolån. När jag säger rörligt, så är de flesta bankerna, det är deras 3-månadersränta.
Ja.
Vissa är stenhårda med att man exempelvis inte kan flytta när man vill, utan det är bara en gång var tredje månad. Och vissa kör helt rörligt, men det är en 3-månadersränta. Så att räntan justeras inte oftare än var tredje månad. De flesta kallar det för rörligt.
Jag tror att det är det vanliga, att en 3-månadersränta, rörlig ränta, vad man nu kallar, kan man flytta när man vill hos de flesta aktörer.
Men dubbelkolla där, ja, verkligen hur länge dina villkor gäller som du har fått när du har träffat banken. Sätt gärna en påminnelse i telefonen också 2-3 veckor innan, för det är ju inte speciellt jobbigt, ta en minut att göra, så att du inte glömmer bort det här, för det är här banken tjänar pengar på stocken bolån som går upp på den här. Jag vet inte vad jag ska kalla det, Johanna, utan att det är löjligt, det är fulspel och det grövsta att man då går från den här snitträntan, snittutlåningen senaste månaden, och man ser att snittkunden kanske får 1,5, och sen så hoppas man att det finns människor som glömmer bort att höra av sig till banken ett år senare eller två år senare om man har 2 år eller vad det är, och sen så jackas man upp jättehögt. Det här är ju som att tälja guld med smörkniv eller så här, stjäla godis från småbarn. Vad de ger för ränta vid nyutlåningen, Det är klart att banken vill ju gärna ta så mycket som möjligt och kunden vill ha så bra rabatt som möjligt. Men det är ju bolånestocken som är mumma. Och är det två stycken, en i Örebro och en i Haparanda, och de har ett lån på 500 000 vardera, de kanske inte bryr sig om det går upp en 10, 20, 30 punkter, 0,3% heter. Men aggregera ihop det här så att det blir några tusen miljarder i Sverige, det blir pengar.
Det blir det. Och det är inte så att du kommer få någon så här flash när du loggar in hos din bank att nu har din ränterabatt löpt ut. Nu kontaktar vi dig eller vi lägger på. Utan nej, nej, det sker oftast i det fördolda. Så att ha koll på snitträntorna. Jag vet att det finns olika aktörer som presenterar dem. Bland annat Compriser kan man ju se en sammanställning över alla bankers och bolåneinstituts snitträntor på olika löptider senaste månaden. Och när jag var inne och kikade lite snabbt nu så såg jag att vad gäller rörlig ränta, då, 3-månadersränta, så varierade det allt ifrån 1,14% till drygt 1,7%. Så att det finns ganska många goda tusenlappar att faktiskt spara på att vara lite om sig och kring sig vad gäller bolånet. Det är nog på få andra ställen som vi har lika mycket att spara på ett så enkelt sätt. Och oftast är det ju som så att har du fått ett bolån av en aktör, jag säger oftast, inte alltid, har du fått bolån av en aktör, då har du ju förmodligen förutsättningar för att få samma summa i lån hos en annan aktör om inte dina förutsättningar har ändrats helt. Så att, och det är inte svårt att byta. Det är den nya banken eller bolåneinstitutet tar hand om i princip allt det praktiska.
Ja, det ligger i deras intresse.
Ja, det ligger i deras intresse och det ska man göra. Så att, ibland kan det ju vara som så att man tar ett bolån hos sin husbank eller vad man ska säga. För att det är ganska mycket när man håller på där med man ska ut och buda, man ska gå på visningar. Det är liksom, det är en stor affär. Så man bara, okej, ta det här nu. Ta den räntan jag får. Jag försöker få en så låg ränta som möjligt. Men liksom, och så skjuter jag lite på det här shoppa runt tills efter, när allt har lagt sig, allt är på plats, jag har mitt hus eller min lägenhet och sådär. Då kan man börja jämföra bolåneräntor och så, om man inte riktigt har orkat göra det innan. Men man kan såklart göra det direkt, det är väl ofta det allra bästa. Men det är inget som säger att bara för att du har tagit hos en aktör så är du fast där forever.
Nej, precis. Och här får man ju också säga att normalt sett så kan man ju låna upp till 85% av bostadens värde då, vilket innebär att man behöver den här kontantinsatsen på 15%. Vi har ju sagt många gånger här, Johanna, att är det så att man har pengar som man kommer att använda, omsätta till en bostad och att man kanske hittar sin drömbostad då, i relativa närtid, så de pengarna har ju egentligen ingenting att göra på börsen heller. Det är klart att det är trevligt om den skulle stiga så att man får lite en extra skjuts, men jag tror inte den positiva känslan överväger den negativa dito om det är så att börsen faller och man inser att det här bostadsdrömmen bara skjuts på framtiden. Så att ska man köpa bostad inom de närmsta åren så kanske det är rimligt att ha dem här på ett konto. Man kan ju alltid leta efter ett konto med hög ränta, men hög ränta är ju knappt någon ränta alls i dagens ränteklimat. Sen det här med belåningsgrad kan man också fundera kring. Alltså, hur mycket lån har jag på bostaden i förhållande till vad bostaden är värd? Ja, man har ju aldrig, klart att det finns något undantag, men man har ju aldrig egentligen en belåningsgrad över 85%. Och det är ju för att man då ska ha de sista 15% själv. Och för den som inte kanske är jätteflink med en kalkylator, det är bara att titta på vad kostar bostaden jag vill köpa gånger 0,15. Då har du kontantinsatsen där på en gång. Och vill du då veta vad du har för belåningsgrad istället, ja, då tar du ju lånet delat på marknadsvärdet eller köper skillingen om det är en ny bostad. Då ser du ju direkt vad det blir. Så är bostaden värd 2 miljoner och du har lån på 1 miljon, då har du en belåningsgrad på 50%. Om du har lån på 1,5 miljon och bostaden är värd 2 miljoner, då är det en belåningsgrad på 75% och så vidare. Sen finns det ju amorteringskrav också, Johanna.
Mm. Det gör det ju. Och de ser ut som så i dagsläget. De är ju lite pausade som Niklas var inne på, men de kommer kickas igång igen vid i augusti, september. Så att räkna ändå med att du måste amortera i enlighet med amorteringskravet. Och det är att då måste du amortera 1% av lånets belopp årligen om du har en belåningsgrad på mellan 50% och 70%. Har du en belåningsgrad över 70%, det vill säga mellan 70% och 85%, då måste du amortera 2% av lånebeloppet årligen. Och då är det ju bara att du tar, om du ska amortera 2%, säg, då tar du ditt lånebelopp gånger 0,02. Då ser du vad du måste amortera, alltså betala av på lånet varje år. Så kan du dela det i 12 om du vill få det per månad. Sen så kom det ju för något år sedan, eller 2-3 år sedan, ett utökat amorteringskrav som säger att det är inte bara belåningsgraden som avgör, utan det är också hushållets inkomster, eller du som låntagare, dina inkomster. Om du har ett lånebelopp som överstiger 4,5 gånger din årsinkomst, då måste du amortera ytterligare 1%. Så då får du i så fall lägga på 1% på antingen den här procenten du redan hade eller de 2% du redan hade. Så att maxbeloppet att amortera då kan bli 3% årligen. Det är ganska ansenlig amortering årligen.
Ja, det är det. Och som sagt, det här är ju ett sparande. Med, och det är ju kanske inte det bästa sparandet heller. Det är ju att anses som ett räntesparande, såklart. Jag menar, har du en bolåneränta på 1,5%, säg, ja, då kan man ju säga att det är ett räntesparande då på 1,5%, men så har man ju skattereduktion också, så då försvinner det ju 30%, vilket innebär att det är 1,05% får du då betala i räntekostnad, eller slipper du betala i räntekostnad per 1,000 lapp du amorterar. Så att för varje 1,000 lapp du amorterar så slipper du betala 10,50 kr per år i räntekostnad. Man kan se det netto som ett räntesparande som ger 1,05%. Inte det bästa, men å andra sidan, för det här har vi fått en fråga i Facebookgruppen, jag sa också att vi skulle spela in det här avsnittet, Avanza-podden på Facebook. Där kan man gå med i forumet och skriva en herrans massa frågor och föreslå olika teman, eller faktiskt också gå med där och skriv frågor kring bolån som vi kanske inte tar upp nu, så kan vi svara på det där. Men då var det en som funderade kring amortera eller investera. Jag tycker att det är en bra fråga. Mm. Strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare, investera, absolut. Men livet är ju inte alltid svart eller vitt. Där kan jag tycka att, jag har också skrivit ett blogglägg för något år sedan, så får du svart bälte i hushållsekonomi. För hur jag tänkte när jag satt som rådgivare, jag tror, Johanna, att vi tänker ganska lika där. Och att man har en balans mellan reala och finansiella tillgångar. Och reala, inte i juridisk mening, utan mera bostad eller man har skog eller vad det kan tänkas vara. Och finansiella, buffert, målsparande, pensionssparande, långsiktigt sparande och allt vad det kan tänkas vara. Och amorterar man på bostaden, jag menar, är man ung så är man ju inne i bostadskarriären, man kanske bildar familj och så där, man ska köpa större, och även om bostadsmarknaden, oavsett om den stiger eller sjunker, man köper ju och säljer i samma marknad, men ofta så behöver man ju mer pengar om man ska köpa upp och en större bostad, så att säga. Då är det ju bra att ha sparat lite grann, lite pengar där i en bostadsspargris, så man slipper ta ut pengar från börsen om man behöver mer pengar då för en ännu större kontantinsats till nästa boende. Man kan ju inte blint utgå ifrån värdet bara kommer fortsätta stiga och stiga och stiga, så att värdet på våran bostad stiger så mycket så vi behöver aldrig lägga till mer pengar. Ja, men vänta nu. Om värdet på bostaden som ni äger idag bara stiger och stiger, vad tror ni nästa boende med fler kvadratmeter gör då?
Precis.
Så att amortering är vettigt, tycker jag ändå.
Det tycker jag också. Jag brukar säga så här, är du osäker, men amortera i enlighet med amorteringskravet då, även om du inte har ett nytt lån som omfattas av det. Så kan det väl det vara så här, men jag amorterar 1% årligen.
Det är mitt sätt att hålla vattentäta skott mellan bostaden och Livet AB och sådär, och portföljen. För jag vill ju inte ta ut pengar från portföljen. Jag vet ju att portföljen är helt rätt ställe för mina pengar att gymma och bygga finansiell muskelmassa. Det blir väldigt dyrt att ta ut pengar idag, även om bostadsmarknaden fortsätter stiga. För då kan många tycka att, ja, men titta hur den har stigit historiskt, det är mycket bättre än börsen. Ja, problemet är ju att du har en rejäl hävstång om du lånar 85% och lägger in 15% själv. Där har du mycket av magin. Så jag tror att någonstans så kan bli lite dyrt att ta ut de pengarna från portföljen om man inte måste. Därför, amortera, bygg upp den lilla spargrisen i nuvarande bostaden och ha en balans. Det är väl egentligen en svensk mellanmjölk, Johanna.
Mellanmjölk är aldrig fel.
Och sen är det så också, värdet på portföljen kommer stiga och stiga och stiga och stiga över tid med ränta på ränta-effekten. Lånet, den har ju ett slutdatum på något sätt. För det sjunker och sjunker och sjunker tills det inte är någonting kvar. Så där, den är ju kappad, den är ju begränsad så att när det är helt avbetalt, då är det slut. Besparingarna, de kan ju stiga. Där finns det ju liksom ingen riktigt tak, utan där är ju tiden och avkastningen som gör mycket av magin. Amortering, amorte, döda. Man dödar lånet.
Det låter brutalt, men det är ju så det är, och i den här meningen är det ju faktiskt positivt. Någonting som vi, om vi bara lite snabbt ska säga någonting mer där om ränta och hur man får en bra ränta, så är det ju som så att vissa aktörer håller på och giddrar med att man ska bli helkund och man ska flytta dit sin pension och sina försäkringar och svärmors pension och allt vad det nu än kan vara, och då får man lite lägre ränta. Var försiktig. Var jätteförsiktig med det här, för det som du vinner på gungorna förlorar du snabbt på karusellerna. Alltså det kan, den till synes lägre räntekostnaden kan innebära betydligt högre avgifter för pensionsförsäkring eller sämre fonder eller allt vad det kan vara. Så att varje produkt ska leva på sina egna meriter. Det är väl en bra grundregel.
Ja, men det är det ju. Och sen kan vi bara kort, vi har några punkter kvar, men tiden går så himla fort när man har roligt. Kan ta dem lite fort. Det finns ju vissa tillfällen där det blir lite mer komplext, och ett sånt kan ju vara, säg att man har en bostad idag och sen så vill man köpa en ny bostad. Låt oss anta att man har hittat den här drömbostaden som man vill köpa, men man har faktiskt inte sålt sin nuvarande bostad. Det här var bankerna mer generösa med tidigare. Nu är man lite mer försiktig. Nu vill man gärna ska finnas ett säljkontrakt innan man liksom kritar på den nya bostaden. Men även här så går det säkerligen att göra undantag.
Det senaste jag fick lära mig när jag gjorde lite egna spaningar på området, det var att så länge du har ett säljkontrakt påritat på din gamla bostad, alltså när du ska flytta in i den nya bostaden, så är det lugnt. Så att det var lite så här, ja, du får lånelöfte, du kan köpa den här bostaden, men vi kommer bara betala ut lånet om du vid tillträde om 3 månader har ett påskrivet säljkontrakt på din befintliga bostad. Nu låter det som jag har köpt och sålt, det har jag inte gjort, men det var så jag fick förklarat till mig. Så man kunde få ett spann där, kunde jag, men det förutsatte ju att jag sålde, och då hade jag ju varit lite tvingad att sälja, så att säga, även om jag inte hade fått det priset jag hade velat.
Ja, och här har man som sagt, här har man varit lite mer generös tidigare. Nu är det mer av krav på att man faktiskt ska ha ett påkritat säljkontrakt, men ingen regel utan undantag. Jag vet att när jag satt med bolån så hade man sparande som täckte dubbla boendekostnader i den här kalpen, kvar att leva på kalkylen som Johanna pratade om tidigare. Så kunde man också argumentera för, det är lugnt. Det finns sparande så att det räcker till gott och väl. Den här bostaden kommer att säljas. Men här är jag lite försiktig, för man som sagt var mer generös kring det här tidigare. Nu är det nog förmodligen som Johanna säger i 9 av 10 fall. Men ingen regel utan undantag. Kolla med banken. Men är det så då att man har det här påkritade säljkontraktet, men låt oss också anta att man tillträder den nya bostaden i juni och man frånträder sin nuvarande i juli. Så fort man har kritat på det här kontraktet ganska snabbt, första veckan, så ska det ut en handpenning också. Och då behöver man ju ett handpenningslån. Därför handpenningen är ju ofta 10%. Men var ska man få de pengarna ifrån? Man får ju loss pengarna i juli när man frånträder och köparen av din nuvarande bostad tillträder. Ja, men det fixar ju banken. Räntan brukar kunna vara en 3-4%. Ingen fara. Det här är ju under en kortare period. Det är ju inte ett år, så att det blir ju inte jättestora pengar ofta ändå. Då betalas det ut. Och sen så i slutet här då, när det börjar närma sig tillträde till din nya bostad, då behöver du ett brygglån också. En brygga. Därför att du behöver ju få loss de sista pengarna för att kunna betala tillträdet av din nya bostad som du flyttar in i juni.
Sista 90%.
Ja, ganska mycket pengar förmodligen. Och de pengarna får ju banken tillbaka när du frånträder i juli. Det blir en brygga. Det säger banken, hjälp mig. Jag behöver hjälp en månad. För jag har 15% i kontantinsats. Men jag har inte de sista 85. Eller 90 då, för man har ju betalt 10% i handpenningslån. Då får man ett brygglån då i det här fallet. Det hjälper de också till med andra lån, med fritidshus, lantbruk, seniorlån, en sån här som jag bara vill trycka på lite grann. Ett seniorlån är ett lån där du är, säg pensionär, du har inte riktigt kanske återbetalningsförmåga, du kanske har garantipension, du lever ganska knapert, men du sitter på en obelånad bostad. Ett seniorlån är ganska dyrt, det är ganska hög ränta, du betalar ingen räntekostnad utan läggs bara på lånet. Vi pratar ofta om ränta på ränteeffekt när det kommer till sparande. Detsamma gäller här. Jag har betalat ut en del seniorlån, jag har varit väldigt försiktig med att göra det. Det är när personen verkligen ska ha det, då de har inga efterlevande, de har en skral pension, de kommer inte ta med sig bostaden den dag de släcker, tackar för kaffet och släcker lampan. Absolut, då är det, och de vill inte flytta.
Nej, men jag vet faktiskt inte hur många aktörer det är som har seniorlån fortfarande.
Ja, det kanske är passé.
Ja, alltså det finns ju en nischaktör som bara erbjuder det. Men jag vet att många av bankerna faktiskt har tagit bort det.
Alltså det är ju en delvis kritiserad produkt. Jag ser ju nyttan med det. Ja. Men väldigt smal målgrupp.
Väldigt smal.
Väldigt smal. Sen är det ju också det här med lånemixen. Bankerna kanske tycker att ja, men okej, du ska låna 5 miljoner här. Ska vi ta 5 lånedelar 1 miljon styck?
Aldrig fattat.
Ja, alltså, så här, det är väl klart att det är ju inte roligt om säg att du lånar pengar upp över taknocken, du bygger en familj, det är liksom, du ynglar av dig så att ni blir jättemånga, ni måste köpa större och lånen är upp över taknocken. Om all, och man kanske har rörligt på allt. Det är ju inte roligt om räntorna börjar ticka på uppåt. Då finns det ju liksom möjlighet här att man delar upp lite olika lånedelar. Väldigt lite olika bindningstider. Jag vet, Johanna, vad du kommer säga nu. Och jag håller med. Och bankens sida så vill de ju såklart att de binder upp det på 5-11 olika löptider. För då kan du inte byta med mindre än att betala en ganska fet ränteskillnadsersättning för att bryta lånerna. Men är du säker på att jag kommer säkert ha kvar den här banken ändå, jag vill sänka risken i hushållet, jag kanske inte vill ha den absolut lägsta räntan om vi nu fortsätter tro att rörligt ska vara det bästa. Jag vill ha en trygghet, jag är beredd att betala lite grann för det, det blir lite högre ränta ofta om det är längre löptid. Jag vill veta vad jag betalar och jag vill inte få en kalldusch.
Absolut, där ser jag poängen. Och jag kan se poängen med bunden ränta också. Men det är mer den här uppdelningen, att det ska vara så många olika lån som jag blir lite så här, ja men kanske 2 då.
Mm.
Halva, men att om du har ett lån på 4 miljoner, att du ska ha det i 4 olika lån för att kunna ha 4 olika bindningstider, det blir i mina ögon bara rörigt.
Ja, jo.
Men och man ska ju vara medveten om att den med längst bindningstid, det är så länge du är bunden hos den här banken.
Ja, du kan ju inte byta till någon aktör då. Det ska man ju exakt, för det ska man ju verkligen vara varse, för att det är ju klart ur bankens synpunkt jättebra om du binder, för då vet de att de har kvar det som bank. De behöver inte vara lika, de behöver inte ge med sig lika mycket om du ringer till dem och säger, hörni, kan jag få bättre marginaler på mina bolån, för en annan aktör på stan har gett mig det här. Och då säger de, men vänta nu, du är bunden i några år, om du ska byta från oss så kommer det kosta 100 000 kanske, det kommer inte du göra. Då finns det inte riktigt incitament från dem att möta dig, så det ska man ju ha med sig, den risken finns ju. Såklart.
Så att absolut, vill du ha bunden så ha det. Men dribblas bara inte bort i liksom ett stort antal lån, att det alltid på något sätt skulle vara bättre. Kanske 1-2.
Och banken vill ju att du ska vara helkund. också. Det som kan vara nyttigt här, det är ju om det skulle finnas andra typer av försäkringar etc. som banken väldigt gärna är intresserad av att sälja på dig, men som kanske kan vara nyttigt för dig också. Det kan vara livförsäkringar eller olycksfallsförsäkringar, hemförsäkring. Det vissa aktörer har, men vi har ett samarbete med Trygg Hansa sig. Och lägger du allting där via dem, så får du ju samlingsrabatt, det får man ju annars ändå. Men så får du kanske lite mera bargaining power också gentemot banken, att du kan sänka bolåneräntan för någonting du ändå behöver.
Ja.
Och då kan det ju vara rimligt. Fundera också på livförsäkringar. Alltså nu förstår jag att nu går vi lite på övertid det här. Men är man två personer som lånar till en bostad och det är en ganska stor skillnad i dess inkomster. Ja, men säg att person A tjänar 30 000 i månaden och person B tjänar 60. Om person B avlider, då kanske person A inte riktigt kan bo kvar där. Då kan det ju vara ganska vettigt att ha kopplat på en livförsäkring så att det faller ut en liten påse pengar.
Absolut, absolut. Och då kan det ju vara antingen liksom lånebetalningsskydd eller vad det heter. Nu frågar ni om jag använder rätt begrepp, men jag hoppas det. Eller en separat livförsäkring. Så att det finns ju lite olika varianter. Det finns ju de som liksom betalar av lånet eller halva lånet eller vad det nu är. Eller så finns det att du får en summa pengar som du sen själv väljer vad du gör med.
Och här har jag ett medskick. Jag vägrade att rekommendera mina kunder att köpa ett låneskydd där det betalade av en del av bolånet, där om man hade bunden ränta så drogs det ränteskillnadsersättning.
Va?
Så att man får en livförsäkring och betalas ut någon miljon och att man får betala 100 000 kanske i ränteskillnadsersättning. Inte nog med att ens livskamrat har gått och dött. Ska man också betala ränteskillnadsersättning? Nej, trams. Då ska man i sånt fall ha, precis som vi var in på här, en livförsäkring eller motsvarande där det faller ut en påse pengar som du själv kan förfoga över. Jag tror att du som lyssnar på det här är tillräckligt intelligent mån om dina pengar och din ekonomi att du inte går och sätter sprätt på dem på kasinot, utan vänta tills det är dags för omläggning av lånet så att man slipper betala en sån här straffavgift. Så den tycker jag är värt att ha med sig. Sen Johanna, har du också kommit någonting som heter amorteringsunderlag.
Yes, omdebatterat senaste halvåret.
Berätta.
Ja, men amorteringsunderlag, när du ska flytta ditt lån från en aktör till en annan, då behöver du ofta ha med dig ett amorteringsunderlag, alltså som visar hur du har amorterat historiskt. Och här har ju gammelbankerna under lång tid varit så i deras ögon fiffiga att det här amorteringsunderlaget har varit ganska komplicerat att komma över. Du har inte kunnat liksom skriva ut eller ladda ner det enkelt från din internetbank, utan du har varit tvungen att beställa det och du får det hemskickat och jada jada. Och det här handlar ju helt enkelt om att då har du ju suttit någon avdelning på banken och bara skannat av. De här personerna har begärt beställt amorteringsunderlag. De kanske är på väg bort från oss. Så ringer de upp, hejsan hejsan, Niklas, hur känns det med bolånet och bla bla bla, och sen erbjuder man dem en mycket lägre ränta och så stannar man och så flyttar man inte. Och det här har FI sagt att det här är inte okej. Amorteringsunderlag ska bli enkla. Det ska vara smidigt att komma åt dem. Helst ska det vara helt digitaliserat och kunden ska göra det själv. Så här har bankerna fått lite bakläxa. Men amorteringsunderlag måste du begära och då är det som sagt lite olika bankers rutiner ser ut för det i dagsläget. Men det kommer bli förenklingar och förbättringar.
Men det innebär också att byter man bank så kommer man, då vill ju de ha amorteringsunderlaget från din nuvarande bank och där framgår dina villkor och den amortering du har i dagsläget. Så det går inte heller att byta från bank A till bank B och tro att åh gud vad skönt, nu kommer vi kunna få ner vår amortering. Vi kanske får en alldeles fräsch värdering av vår bostad, vilket visar att nu har värdet stigit så pass att vi kommer under 70% belåningsgrad och bara behöver amortera 1% eller 2% om det är över 4,5 gånger årsinkomsten. Gud vad skönt. Nej då. Utan då ser man det här liksom följer med en på något sätt. Och där ser man ju också värderingen som ligger till grund för det här. När den är gjord och man får bara göra en omvärdering vart femte år. Så det har blivit lite tuffare.
Man har nu med en 20% uppgång senaste året och tänker perfekt. Nu kan jag slippa amortera om vi värderar om den. App. Det får du bara om det var minst 5 år sedan som senaste värderingen eller köpet var gjort.
Ja. Sen också, är det så att du köper en bostad idag och sen så binder lånerna och sen kärrar du ner i en ny bostad och familjen växer, eller vad det än är. Man kanske flyttar ut, man kanske flyttar från Stockholm. Det är jättemånga som gör det nu, har jag förstått. Vi har en utflyttning från storstan. Nåväl, då kan man göra ett säkerhetsbyte. Ofta, alla erbjuder inte det här, men ofta. Ett säkerhetsbyte innebär ju då helt enkelt att banken byter säkerhet för lånet. De är ju inte intresserade av att behöva sälja din bostad på exekutiv auktion. De vill att du ska betala dina räntekostnader. Sen är det fine med det, men de vill ha en trygghet i grund och botten. Men då kan man ju säga, hörni, jag har ett bolån. Nu har ni säkerhet A, min nuvarande bostad. Kan vi byta det till säkerhet B istället? Många gör det. Vissa tar några tusenlappar för det, andra gör det gratis. Jag gjorde det gratis, jag var snäll. men så att, ofta så är det möjligt, men inte alltid. Och då kan man åka på en ränteskillnadsersättning, vilket jag tycker är väldigt fult. Nu har du lån för några miljoner hos oss. Vänligen betala in 75 000 ränteskillnadsersättning, så får du ett nytt lån till din nya bostad. Förresten, vill du binda igen?
Inte gärna, va?
Nej, sist men inte minst, det absolut sista nu. När man köper bostad, tänk också på det här. Är ni två, tänk på samboavtal, testamente, eller är det så att dina föräldrar hjälper dig med första bolånet och ni är flera syskon, där kanske förskott på arvet eller vad det är. Reglera det här också, så att det inte blir orättvist mellan syskonen.
Ja, så att man och tänker gör på det. Innan, inte efter. Allt sånt här, det är ju så mycket enklare att, alltså oavsett om det är samboavtal eller inbördes avtal på något annat sätt eller föräldrar som hjälper till och så. Det blir så mycket krångligare, stökigare, jobbigare, otrevligare att göra det när bråket är ett faktum än innan.
Ja, och det kan vara så att det är två människor, de är gifta, de har gemensamma barn och sen helt plötsligt kanske finns ett särkullbarn. Och vad händer då om den ena personen dör och det här särkullbarnet säger, nej men jag vill ha ut min del av arvet nu. Ni var gifta och barnen, ni sitter i orubbat bo, men jag vill ha ut mitt. Och tänk om det blir så pass också att det varit skillnader i inkomster, att det gör att man faktiskt kanske måste sälja. I det här fallet vet man att man har en komplex familjesituation också. Även här kan det finnas fog då för att tänka, vad händer om det värsta händer? Hur säkerställer vi att den som fortsatt lever och hela familjen så att man kan bo kvar? Tänk till kring de här grejerna före.
Ja, och har du en komplex familjesituation, gå tillbaka i katalogen och lyssna på avsnittet där vi gästas av en familjejurist.
Exakt. Allt ni behöver veta kring ekonomi och livet i stort, Avanza-podden.
Ha det gott, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Tusen tack för att ni lyssnade på det här. Och lycka till med bostadsspaningen, bostadskarriären, bostadsletandet och allt vad det är. Tack och hej.
Hej.